Frågar du någon idag om Eurodisco, då kommer säkerligen ordet E-Type finnas med i svaret.
Jag minns att jag tyckte det var en knasig stil han hade. Det här, var så här, vad fan är det där?
Jag har aldrig varit inne liksom. Och jag kommer aldrig bli det heller.
Det här är jag, det här är min kropp. Back the fuck off.
Mars 1994. Det börjar bli vår i Stockholm och solen är precis på väg upp när en liten rostig bil sakta rullar över Tranebergsbron. Martin Eriksson har tillbringat hela natten i studion tillsammans med den svenska stjärnproducenten Dennis Pop. Och nu är de äntligen klara med singeln som de hoppas ska bli hans stora genombrott. Det långa lockiga håret är uppsatt i en knut på huvudet som nästan slår i taket på den lilla bilen. Och i bröstfickan på hans gula skjorta ligger den ovärdeliga kassetten och sprider värme i hela bröstet. Dennis Pop säger att låten är en hit. Men han konstaterar också att Martin nu behöver tur för att den ska slå. Producentens ord ekar i Martins huvud när han genom vindrutan blickar upp mot den ljusnande himlen och vänder sig till högre makter. De senaste åren har kantats av motgångar. Han har förlorat sin mamma, kickats från sitt metalband, fått sparken från jobbet på ZTV och samtidigt som hans första solosingel fallit platt, hans gamla partner slagit stort. Martin börjar närma sig 30 och låten i bröstfickan känns som hans sista chans att uppfylla drömmen om att bli popstjärna. I bilen, mitt på bron, den här gryningsmorgonen, lovar Martin därför att offra vad som helst. Han bryr sig inte om han tvingas leva själv eller inte få några barn. Bara låten blir en hit. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om E-Type, Eurodisco-kungen som överlevde 90-talet. Jag heter Hanna Frelin. Skolstart höstterminen 1978. Solen lyser när en helt ny kille korsar skolgården. Höglandsskolan i Bromma, strax norr om Stockholm, är liten. Och här är man inte van vid att det börjar nya elever. Den långhåriga och tunna tonåringen är dessutom inte bara nyinflyttad. Han har en helt egen stil.
Jag hade ju på riktigt så här träskor i amerikafärger, V-jeans, en jeansjacka med avklippt jeansväst där det stod sweet med så här nitar och liksom rockbands t-shirt.
Så går man inte klädd i Bromma i slutet på 70-talet. Här har alla samma dyra märkesjacka och exakt rätt sorts randig tröja.
Jag måste sätta ut som värsta pundaren som kommer in liksom, vilket de tyckte att jag var.
Inför att Martin ska börja högstadiet har den musikälskande tvåbarnsfamiljen lämnat Ekerö söder om Stockholm, som på den här tiden precis börjat få problem med stökiga moppegäng. För yngsta sonen blir flytten till det mer välbärgade Bromma en rejäl kulturkrock.
I skolan var det ju... Jag blev ju på inget sätt accepterad. Det var mobbing ganska tidigt. Alltså ordentligt sådär. Det kunde till och med vara så att ett par stycken som höll i en och någon slog på en liksom. Jag tror att många som hamnar i den miljön, de klipper sig och köper liksom en likadan jacka så att man inte ska bli mobbad. Och jag har ju hållit min... Jag vill ju se ut som mina idoler. Och det var mycket starkare än den här jävla konstiga skolan och den här nya miljön. Så att jag tror jag vägrade släppa den delen.
Han fortsätter klä sig som idolerna i det brittiska rockbandet Sweet. Och i takt med att han växer sig allt längre minskar glåporden och slagen.
Då var jag plötsligt 1,80-1,90 lång. Och då, man går inte på en sån kille längre.
Martin får efterhand kompisar i skolan, börjar spela trummor och starta band. Men precis när livet blivit ganska bra förändras allt över en natt. När mamma Elisabeth får cancer.
Hon blev sjuk i början på 80-talet första gången, men då var jag bara 15 år. Och då höll de det, mina föräldrar, ganska hemligt. Vi förstår att hon var sjuk, men inte mer än det.
Martins föräldrar gör sitt bästa för att hålla skenet uppe. Och efter ett tag ser det ut som att mamma Elisabeth tillfrisknar. Men så några år senare vänder det igen.
Jag tror att vi skulle åka till Italien, min mamma och jag. Vi väntade på taxin och hon mådde dåligt. Och sen gick hon in på toa och mådde väldigt dåligt. Och då ringde vi till ambulans. Och sen åkte hon in på sjukan och då hade hon fått tillbaka cancer. Så vi kom aldrig iväg på den här resan.
Istället för att njuta av god mat i Italien sitter Martin i sin mammas sjukhussäng och håller henne i handen. Och sen följer en lång periodalbana för familjen Eriksson.
Det var hela det klassiska att man, det går upp och det går ner och läkaren ringer och tyvärr. Och sen var det lite uppåt och då märktes det hela hemmet liksom att nu känns det som att det här kan fixa hon. Och så där, och sen var det tillbaka och sen var det in på sjukhus.
Det sista halvåret är Martins mamma inlagd och Martin är på sjukhuset och hälsar på varje dag.
Och sen kommer den här dagen på våren så förstod vi på läkaren att det går inte åt rätt håll där. Och sen ringde de. De sa skynda dig ner för att det här är det sista. Och jag lämnar ju allt och kastar mig bilen. Jag har 5 minuter till sjukhuset men jag hann ändå inte.
Martin är 21 år när hans värld rämnar. Mamma Elisabeth, som också varit en nära vän till Martin, finns inte mer. Det stora mörka hålet inom honom behöver fyllas. Och det är musiken som blir hans räddning.
Precis i den vevan så ringer Jonas Åkerlund och säger: du, vad fan, jag ska till London. Kan inte du provspela med det här bandet?
Martins gamla klasskompis, den numera världskända musikvideoregissören, ska precis dra utomlands och starta sin karriär när han frågar om inte Martin vill ta över hans roll som trummis i metalbandet Maninja Blade.
Jag kastar mig raklång in i musikgenre som jag visst, jag menar hårdrock är en sak, men här pratar vi ju någonting, det är otroligt hårt. Istället för att slå sönder saker och bli kriminell och börja knarka och grejer så slog jag sönder trummor. Det blev ju min psykolog att stoppa in hur hela kroppen och huvudet och hjärnan, hela jag hamnade i den här replokalen.
Men trots att han ser ut som en hårdrockare är det inte riktigt den här typen av hård musik som Martin egentligen vill göra. Med låtar som The Final Countdown och Carrie har det svenska glam metalbandet Europe precis tagit över världen. Och hårdrocken är hetare än någonsin. Men bakom trummorna i den bullriga replokalen inser Martin att Maninja Blades 12 minuter långa låtar som består av 11 olika teman och 14 taktbyten aldrig kommer att sälja ut några arenor.
Jag vill bli popstjärna. Det här är, jag kommer sitta och hamra här tills fan löser av mig. Så jag börjar liksom försöka få dem att vi gör lite med kortare låtar, lite mer wow, vänta, den här låten har ingen refräng, och de tittar på mig med mörka ögon från boden var de tittar argt på mig, så refräng, är du verkligen med i rätt band?
Martins punkiga attityd när det kommer till kläder och att smälta in sitter dessutom i. Nu när han äntligen hänger med andra rockers har han istället börjat klä sig chockrosa.
Och sen hade jag rosa Gucci overall på mig när jag spelade. Jag tror det blev för mycket.
Efter ett år får bandet nog av Martins popstjärnedrömmar och tjat om refränger.
Så en dag så sa de, Martin, tack och hej då. Då var jag så arg. Min kära gamla vän kom och hämtade mig med en stor folkabuss där alla mina trummor fick rum. Och sen åkte vi direkt till Musik Deluxe i Fridhemsplan i Stockholm och lämnade in alla trummorna så jag ska aldrig spela trummor, dra åt helvete. Jag vill ha en synt. Ge mig en synt. Och så fick jag Atari-program med så här dator istället. För jag ska göra egen musik. Nu ska jag göra Europe. Nu jävla ska ni få se. Nu ska det bli rock'n'roll med refränger.
Martin försörjer sig genom att jobba som vaktmästare på Sankt Görans sjukhus mitt i Stockholm. På dagarna kör han matvagnar i de kilometerlånga korridorerna mellan avdelningarna. Och på kvällarna försöker han lära sig det nya musikprogrammet på datorn. När den första låten är klar visar det sig att det inte blev någon Europe-refräng. Martin, som trots att han ser ut som en hårdrockare, alltid drömt om att bli popstjärna, har istället gjort sin första renodlade danslåt. We got the atmosphere, we got a goal to share, won't let nobody tear it down. We got the atmosphere, we got a goal to share. Under tiden han suttit framför datorn har hårdrockens decennium tagit slut. Låten We Got The Atmosphere passar utmärkt in i det nya heta Eurodisco-soundet som börjat ta över dansgolven i huvudstaden under det tidiga 90-talet.
Alltså Eurodisco, eller Eurodansen som den ju också kallades ut i Europa, det här var ju musik för dansgolven men som också, likt poppen, tog sig upp och dominerade mycket på topplister.
Stefan Lindeberg är självutnämnd euronörd och han var under många år musikjournalist på P3.
Det som i stort sett kännetecknade Eurovågen i Europa, alltså, det var ju att det var den här positiva känslan. Alltså Europa höll på att växa samman till ett från att ha varit öst till väst och man ville ha något lite lättsammare, dansa, man ville känna gemenskap. Och det viktigaste kanske inte var vad man sjöng om utan att man rycktes med och att man just så här förenades. Alltså, en del tyckte det här var banala texter, men det i sig kan ju också vara ett budskap om man, ja, målet är att sprida glädje.
Martin spelar upp sin nya danslåt för en producent och låtskrivare han känner. Vännen hör direkt att låten ligger helt rätt i tiden. Men han har vissa invändningar mot Martins sätt att framföra den. Rappen håller inte.
Jag kunde inte ta det på allvar för jag kan inte rappa. Jag kan fortfarande än idag inte rappa. Det jag gör är något annat. Liksom. Itab gör något annat. Men rap är inte min grej. Liksom. Och då sa han att det här går inte. Sa han. Det här låter för jävligt. Vi tar in min kompis Johan Renck.
Den idag internationellt hyllade regissören Johan Renck ska under 90-talet bli känd som artisten Stakka Bo. Men när han och Martin träffas i studion har han inte slagit igenom än.
Jag var ju superhäftig på 90-talet. Av olika anledningar. Så att jag var ju mitt inne i klubbsvängen och hängde med massa häftiga människor inne i stan. Och Martin, liksom långhårig, såg ut som någon sorts relik från 80-talet.
Martins rosa period är över och han klär sig återigen som idolerna i hårdrocksbandet Sweet.
Du vet, cowboy boots och lite så här västernkläder. Vi var helt olika typer liksom.
Martin känner sig som tönten från Ekerö bredvid en världsvan Johan Renck som verkar känna alla som räknas.
Och sen märkte man på snacket att han har varit med, han kunde saker.
För att bli lite coolare gör han som Johan och tar sig ett artistnamn. Martin Eriksson blir E-Type. Låten We Got The Atmosphere låter precis som Martin vill.
Den första låten vi släppte blev någon sorts Stockholms-hit, kommer jag ihåg. Jag tyckte inte så där jättemycket om den, för den var väldigt, väldigt poppig och liksom så här listmusik.
Trots att Johan Renck inte är så nöjd med We Got The Atmosphere så är det den låten som gör att de får komma ut och spela på olika klubbar. Och som en kompromiss går E-Type med på att låta sig bli stylad.
Då tog jag in en kompis som skulle hjälpa oss med kläder. För att vi kan inte stå på scen i utsvängda jeans och cowboy boots liksom 1992. Det gick bara inte liksom.
Jag fattar ju att nu ska vi göra någonting. Nu ska vi vara inne. Och jag menar inne, jag var ju så ute det gick liksom. Så att han fick ju klä mig varje gig och sådär. Så på med kajalpennor och konstiga kläder. Och så, men det ballar om du står med bara överkropp och bara står där. Så gjorde han. Jag hade ingen jävla aning.
Ganska snart står det dock klart att de vill åt olika håll. Martin vill satsa allt på duon och fortsätta på det kommersiella spåret. Medan Johan har flera andra projekt samtidigt och drar åt ett svårare sound.
Jag skulle vilja säga bättre och bättre. Och inte svårare och svårare.
Jag vill att min musik hörs på radion. Den ska ligga på listorna, jag ska höra den på disco. Jag vill bli popstjärna för fan, på riktigt. Och jag märker att Johan drar det till ett hemligare och hemligare musikhåll. Alltså.
Summan är enkel. Vi hade väldigt olika smak bara. Väldigt olika smak i både den musik vi lyssnade på och den musik vi ville göra.
Vi är ju nere på någon techno-opera gör vi till slut. Numania tror jag den heter låten. Och det tror jag är den sista singeln vi spelar in. Liksom. Så och sen så är det operasång på det. Jag bara tänkte, det här kommer inte funka liksom.
Martin och Johan går skilda vägar, men det går inte riktigt som planerat. Bara några månader senare är det den coola och svåra Johan Renck, eller Stakka Bo, och inte E-Type, som får en monsterhit med låten Here We Go.
Jag hade ingen riktig intention att bli popstjärna. Det var en sån där serendipitetsgrej att vi gjorde någon låt som plötsligt bara sprang iväg utav bara helvete liksom, utan egentligen intentionerna att den skulle göra det. Så att ja, så blev det ju faktiskt.
Det har ju varit upp och ner, kan jag lova, för att då går Dona ju Here We Go Again på radion överallt, i varenda provhytt när man ska köpa byxor och bilradion när man bara...
Men i Martins fall, också givet hans personlighet och energi, så kanske det var väldigt bra att det hände. För att det kan hända att det var så att det bara taggade på honom ännu mer.
Flaskorna och groggvirket får knappt plats på det lilla vardagsrumsbordet som E-Type placerat mitt i bild. I soffan bakom drinkbuffén sitter Martin och skålar tillsammans med det brittiska bandet Right Said Fred. Det ser mest ut som en blöt hemmafest, men faktum är att partyt går rakt ut i etern hos den nya kaxiga musik-tv-kanalen ZTV.
Och jag har aldrig varit speciellt bra på att göra intervjuer. Däremot har vi ju jävligt kul ihop.
Efter att E-Type och Stakkabo gått skilda vägar har Martin fortsatt att skriva musik. Och han testar sig fram i olika genrer och bandkonstellationer. I september 1992 får han spela en av sina låtar hos ZTV. Men varken låten eller det nystartade bandet flyger. Framträdandet slutar däremot med att E-Type får en ny karriär.
Fan, vi vill att du kommer hit och provar och bli programledare. Så här, VJ heter det, det heter inte programledare, utan videojockey. Och jag kommer att vara så här, what? Okej, men jag behöver jobb också, så det var bra.
Över en natt går E-Type från att vara kämpande musiker till att stå framför kameran på ZTV. Och sin vana trogen gör han det på sitt eget sätt.
Jo, men så kan det gå till. Mycket välkomna alltså till ZTV denna tisdag.
Vilket funkar bra till en början. I starten är ZTV närmast en laglös kanal där de orutinerade programledarna får göra vad de vill. Och det passar Martin utmärkt.
Det kunde ha varit allt. Någon som hade varit och simmat med valhajar och hade film på det, och så körde man det, och så var det skateboarden nytt, och så var det, man var tvungen att spela en viss spellista. Men det, jag rev ju alltid den och så spelade jag det jag ville spela, och jag ville alltid köra det nyaste.
Martin låter tittarna ringa in och skälla på honom med inslaget Kasta bajs på E-Type. Och med i studion har han en full viking som ger tittarna sex tips.
Men ju mer kanalen utvecklades till en seriös tv-kanal, desto mer advokater och jurister kommer in i det här, och sen nya chefer, och så skulle det bli mer och mer TV4 av det här.
E-Type, som aldrig anpassar sig, kör på med sin grej. Därför sitter han i slutet av 1993 i soffan med de rejält tankade medlemmarna i det brittiska bandet Right Said Fred och tar död på sin egen programledarkarriär.
Vi har väldigt kul, väldigt rolig stämning, och de blir spårar ur, de blir lite fullare och fullare. Det var ganska precis här som Michael Jackson var anklagad som mest för att lura barn att dricka Jesus juice, hette. Så var det vi satt och drack. Så vi gjorde skratt och tyckte det var jättekul att dricka Jesus juice liksom.
Right Said Fred började sjunga nidvisor om allt ifrån svenskar och engelsmän till Michael Jackson.
Och då ringer telefonen, och då är det någon av de stora cheferna som säger att nu jävlar Eriksson, skicka hem gästerna och spela bara musikvideos i resten av kvällen. Då kanske du har kvar ditt jobb, annars är det hej då liksom. Och jag kom åt dig på toa och tänkte efter och var väl lite stärkt och lite kaxig och tyckte att det är mitt jävla program. Så att jag går ut och fortsätter. Och typ dagen efter eller två dagar senare så är det, ligger mina grejer bara i så här kartonger utanför dörren. Då var det hej då.
E-Types tv-karriär är över. Och hans första solosingel, I'm Falling, som han släppt under tiden på ZTV, har floppat.
Alltså det börjar osa lite loser ordentligt liksom.
Samtidigt som år 1993 håller på att ta slut så känns allt hopplöst för Martin. Han har inget jobb och alla hans senaste musikprojekt har slutat i misslyckanden. Vännerna gör vad de kan för att muntra upp honom. Och när han sitter och deppar på krogen en kväll så föreslår en kompis att han ska hänga med till hans jobb och spela upp sin musik för kompisens chef.
Och jag bara, ja, vem är din chef då? Så bara, Dennis Pop, säger han. Och det kan jag ju än idag bara, jag var helt tyst. Jag bara, men Dennis Pop är min största idol. Han har gjort allt det jag tycker bäst i hela världen just då. Det är så här Ace of Base och Dr. Alban och Leila Kay och alla de här grejerna. Och, men jag trodde att han satt i London, att det var en engelsman. Det hör man ju på namnet att han inte är svensk. Dennis Pop, liksom, det är klart han bor i England. Men det gjorde han verkligen inte. Han satt på Kungsholmen.
E-Type blir lovad en kvart med den före detta DJ:n och stjärnproducenten Dennis Pop, som precis gjort världssuccé med det svenska bandet Ace of Base.
När jag kommer dit så sitter ju han, eller han satt aldrig, han låg i stolen och röker Marlboro Menthol och dricker Coca-Cola, och så håller han på och klipper om The Sign med Ace of Base. och det var så här snyggt att det luktade gott och så fanns det så här läskkyl och det hängde guldskivor på väggen. Det var så jävla på riktigt. Så här, tjena, sa han. Så här, kom in, jag håller på och klipper här. Så här, högsta volym. Två högtalare som var typ 2 meter höga högtalare på varsin sida. Och det är så högt där inne så att det blåser i håret. Så att det rör sig i håret på oss när vi sitter liksom så högt spelar han.
Efter en stund känner sig Dennis Pop klar med Ace of Base kommande världshit och stoppar in E-Types demokassett i spelaren.
Nu är det vinna eller försvinna, kan jag säga. Och så är det... Och han stänger inte av. Han bara sitter och lyssnar och diggar liksom.
E-Type sitter som förhäxad på stolen bredvid Dennis Pop. Han kan inte tro att det är sant.
Så sänker han volymen och tittar på mig och sa, men jag måste bara fråga en sak. Ja, vadå? Så här, sitter du och dricker ur min burk där jag har askat sen i morse? Liksom?
I sin trans har Martin av misstag tagit fel läskburk och är nu helt svart runt munnen av aska. Men han är så fångad av stunden att han skiter i det och ber Dennis Pop att fortsätta lyssna på hans låtar istället.
Men han tyckte det var så konstigt att jag inte gick ut och kräktes eller tvätta munnen, gör någonting. Jag kan inte sitta svart i munnen och bara vara skitglad och hoppa på en stol. Men, så, men för helvete, det låter så jävla bra här. Så, ja, det gör det verkligen så. Men du har ingen refräng. Gör ett gäng refrängförslag och lite mer låtar så får vi se. Så, men det låter jävligt bra. Så kommer du tillbaka om några månader så får vi se om jag har tid. Så.
Martin går direkt hem och skriver. Sen slutar han inte på flera dagar. Mindre än en vecka efter det första mötet är han tillbaka på Cheiron med ett helt gäng refrängförslag och en bunt nya låtar.
Och då vet jag att han sa att när jag hade gått sen, han satt och lyssnade och bara shit, så, det här gör vi, det här är refrängen. Och då sa han, den här killen kommer jag aldrig bli av med. Han är en sån där som vill det här mest av alla jag träffat liksom.
Innan någon hinner protestera så flyttar Martin i princip in på Cheiron. Efter några veckors arbete är den första singeln klar. Och det är nu som han åker hem från studion i gryningen och sluter ett förbund med himlen. Den skruttiga bilen kämpar sig över Tranebergsbron samtidigt som tankarna snurrar i Martins huvud.
Där börjar jag bli ganska loser. Alltså jag har gjort så mycket grejer, fått så mycket sparken. Jag börjar bli för gammal och liksom, fan, det här är min chans liksom. Och jag tyckte verkligen att det var bra, det var precis som jag ville. Men då gjorde jag en deal med de övre makten och sa att allvar, jag offrar vad som helst. Jag måste få framgång nu. Det här funkar liksom inte längre. Jag måste, det här måste funka. Allt annat kan gå åt helvete i mitt liv, men det här måste funka. Jag kan inte vara den här musikern som aldrig blev något längre.
Martins bön blir hörd. Singen säljer guld och klättrar på topplister både i Sverige och utomlands. Det är nästintill omöjligt att undvika E-Type och hans musikgenre.
Eurodiscon hade ju börjat utkristalliseras redan tidigt 90-tal. Här verkligen blomstrar det ju framåt 93-94.
Musikjournalisten Stefan Lindeberg igen.
Juron var väl inte den där kräddiga, coola musiken kanske. Det fanns artister som stack ut, men det mesta var nog sånt som man bara liksom råkade dansa till när man var ute. Sen om man satte på det där hemma eller inte, där kan det ju skilja sig åt.
På Cheiron bryr man sig inte om vad som anses kräddigt. Här gör man hits. E-Type trivs som fisken i vattnet. Och nu är han dessutom inte längre den där nya Martin. Kort efter honom ansluter nämligen ytterligare en Martin till Cheiron-studion. Sångaren i hårdrocksgruppen It's Alive, Martin Sandberg.
Vi som band då hade ju hållit på ganska länge med att spela in själva, så jag var ju omedvetet så att säga inne i det här med att spela in och producera egentligen, fast jag inte riktigt förstod det själv. Sen på Cheiron så fanns det en riktig studio, och det var väl där jag liksom, vad ska man säga, blev kär i hela den processen att skapa någonting så att säga bakom scenen, eller vad man säger.
Martin Sandberg kommer till Cheiron som artist, men han förstår ganska snart att han hellre vill bli producent. Precis som E-Type tillbringar han därför all sin tid på Cheiron. Och till en början är han lite förundrad över den där andra Martin.
Men du vet, lång, smal, långhårig snubbe som mycket energi, och man märkte att han ville någonting. Jag minns att jag tyckte det var en knasig stil han hade. Det här, var så här, vad fan är det där liksom? Man tänker att det ska liksom vara en annan grej när man ser honom. Man tänker att det kanske ska vara lite mer det jag höll på med i mitt band typ. Alltså lite mer rock så. Och så kom den här konstiga ragga, jag vet inte vad det är för någonting. Helt egen hopsnickrad stil liksom. Sen så den första låten, Set the World on Fire, när man fick höra det så var jag så här, aha, okej. Okay. Nu fattar jag liksom. Det här är ju svinfett liksom.
Det tar inte lång tid innan Dennis Pop, E-Type och övriga på Cheiron fattar att Martin Sandberg har talang. Och redan på E-Types andra singel är han med i studion som producent.
Jag minns att man pratade om Martin, så i början var det så här, det var hårdrockan där. Så här. Och sen gick det var inte veckor ens en gång förrän folk bara, shit. De var liksom, man blev så här, här kommer någon som kan skriva låtar, kan musik, kan lägga en stråk. Alltså han var ju, det var en väldigt snabbt en respekt som jag inte tror man sa till honom, utan man pratade bakom ryggen som att jävlar, han vet hur man gör liksom.
Och när E-Type fastnar med introt till This is the way, då är det Martin Sandberg som kommer till hans räddning.
Antingen bad jag honom eller så sa han att fan, jag fixar det där. Så då daggade jag och så packade vi upp våra grejer och tog våra cigarettpaket och gick. Ja, vi går på kanel och fikar. Ja, men då sätter jag ihop någonting. Så går vi och fikar, vi pratar skit och åker och har några skivor och så kommer vi tillbaka. Och då är Martin klar, då har han gjort introt på This is the way liksom. Den här la-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Vi tittade på varandra och bara, det hade inte vi kunnat göra. Om vi hade fått sitta i ett år hade man inte kunnat gjort det där, liksom fånga upp låten i ett klassiskt, hela låten i ett stycke liksom. Så att där minns jag att, för jag hade väl varit lite i min värld, men där vaknade jag till och bara, den här killen är ett geni.
När den fysiska singeln till slut levereras från skivbolaget är Martin Sandberg extremt stolt och förväntansfull. Han ska för första gången få se sitt eget namn som producent på en annan artists låt. Men det blir inte den glädjestund han hoppats på.
Så kommer in, det står en låda med de här singlarna och så läser jag då så här, produced by Dennis Pop and Max Martin. Jag bara, vem fan är det liksom? Vad var det här?
Och Dagge bara, vem tror du Max Martin är liksom?
Utan att fråga om lov har E-Type och Dennis Pop förvandlat hårdrocksångaren Martin Sandberg till den, inom kort, världskände producenten Max Martin.
Och Martin är väldigt försiktig så. Han bara, pinsamt. Och man ser han blir så röd i ansiktet och börjar svettas. Jag kan inte ha ett artistnamn så här, det går inte.
Och jag tyckte det var hemskt, för jag hade sagt till mina vänner så här, nu kommer singen, ni kommer se mitt namn på den här typ. Och så kände jag att jag skämdes lite. Så jag fick, ja, det var då det liksom, jag blev döpt helt enkelt.
Och sen, the rest is history.
När släppet av debutskivan Made in Sweden närmar sig är det dags för nästa steg, paketeringen av artisten E-Type. För det är inte bara den rappande, långhåriga Martin Eriksson och överdådig pyroteknik som kommer att dyka upp i folks huvuden när man tänker på E-Type. Han vore ingenting utan sin sångerska och sin dansare. Nanna, Hedin och Martin träffas redan när de spelar in hans demos. Och det är ingen tvekan om att det är hon som ska sjunga på skivan.
Jag kände ju att den här pipan finns inte. Det här har jag aldrig hört. Men det var också att folk tyckte att det var häftigt att du tar en sån här riktig, sån här nästan operasångerska till en poplåt. För inga poplåtar lät ju så, men jag tyckte det passade skitbra. Sen vet jag att alla på Tjejron blev ju väldigt imponerade av rösten. Alltså alla skulle ju ha en. Hon har ju en av världens ballaste röster liksom.
Nanna Hedin blir snabbt en viktig del i Tjejron-soundet. Förutom att sjunga refränger till artister som E-Type och Dr. Alban, körar hon bakom världsartister som Britney Spears och Celine Dion.
Och hon är ju bäst i världen, tycker jag.
Nanna gör Martin sällskap i studion. Men när den långhårige eurostjärnan kliver ut på scenen är det en annan kvinna som, iklädd hotpants och push-up-BH, tar plats vid hans sida längst fram på scenen och mimar till refrängen. Dilnarin Di Demirbag.
Hon har ju alltid varit otroligt häftig. Hon har ju dansat som ingen annan. Det finns ju ingen i världen som dansar som hon har gjort.
Det långa svarta håret är uppsatt i en hög hästsvans och eyelinen är knivskarp när Di studsar omkring på scenen och rullar på höfterna i ultrarapid.
Hon har ju ett speciellt rörelsemönster. Och hon är väldigt utmanande, väldigt yppigt och väldigt naket och väldigt utmanande liksom. Och jag sa, det där är perfekt.
Paketet E-Type är fött och det blir en succé. Men festen blir kortvarig. Redan 2 år efter att E-Types första skiva släpps går luften helt ur Eurodisco-scenen. Luften inne i studion på Tjejron är tung av cigarettrök och ångest. E-Type har redan gjort klart de första låtarna till sitt andra album när han, Max Martin och Dennis Pop inser att singlarna inte kommer att funka.
Ja, men det är väl som med alla genrer, att när det har gått en viss period, ja, man blir väl helt enkelt lite trött på det där. Man behöver något nytt, och det fanns ju samtidigt rapmusiken från USA, det kommer rocklåtar, det kommer popmusik. Vi ska ju få popstjärnor som Spice Girl som kommer här runt 96, lite senare också Britney Spears och en helt ny våg med stjärnor som man kanske inte sett sedan 80-talet i storhet.
Journalisten Stefan Lindeberg.
Och för många euroakter så blev det väl lite av ett vägval där. Ska vi fortsätta eller inte? Och i så fall hur?
Jag minns att det var lite depression efter första skivan, för att då försvann ju eurodisco-scenen. Den bara försvann. Plötsligt skulle allting låta som Kent och Nirvana och, du vet, Smells Like Teen Spirit. Och det skulle vara så här, all form av liksom, det var borta.
Martin tvingas motvilligt tänka om. Och med hjälp av några gitarrister förvandlas skivans sound från euro till poprock. Och det flyger. Skivan, The Explorer, går bra. Men Martin känner sig inte helt hemma i det nya soundet. Och när det är 2 år senare är dags för nästa album har han återigen blivit den där tonåringen på Höglandsskolan i Bromma som vägrade anpassa sin klädstil efter de andra eleverna.
jag satte mig och gjorde musik, då gjorde jag Angels Crying i Eurodisco-formatet. Jag vet att någon kom in och sa att men det här funkar ju inte längre. Liksom. Jag sa, men jag skiter i det, nu kör vi. Och så minns jag också att Dagge sa att nu är det dags att den här jävla rocken, nu räcker det. Nu tar vi tillbaka dansgolvet, säger han. Nu kör vi, nu är det Eurodisco, nu kör vi igen.
Och det funkade ju faktiskt sen också. Angels Crying, den minns jag att den hade en ganska skojig video. Och det var väl inte dumt i en tid då många andra dansakter faktiskt skojade till det lite. Ja, då tänker man ju på så här Aqua och Dr. Bombay och många andra. Så lite humor, lite glimten i ögat, men också det där soundet som man står för. Och då blir det äkta.
E-Type lyckas inte återuppväcka hela Eurodisco-scenen. Men han får sin egen Euro att funka.
Jag har aldrig varit inne liksom, så. Och jag kommer aldrig bli det heller, tror jag, någonsin. Utan däremot så tror jag är jag ganska nöjd med att jag går min egen väg liksom.
E-Types musik fortsätter att sälja bra. Men i takt med att 90-talet börjar lida mot sitt slut och Euro-genren i stort blir allt plojigare, så blir E-Types sound och estetik allt tacksammare att skämta om. Sen juckar jag och slänger mig. P3-programmet Rally gör 1999 Jag kan dansa, en satir på låten Angels Crying. Och samma år är Markoolio utklädd till E-Type i videon till sin låt Millennium 2. Iklädd en lång peruk och solbrillor flankeras han av lättklädda go-go-dansare med fyrverkerier i sina BH-ar. Men alla tycker inte att det är lika kul. Under slutet av 90-talet växer sig en radikal feministisk rörelse allt starkare. Och de ser inte med blida ögon på Dees avslöjande outfits som består av färgglada push-up-BH-ar och små trosor.
Jag minns att de stod med plakat en gång när jag stod och dansade.
På vems villkor? Kvinnor?
Någonting.
Feministerna som protesterar menar att E-Type utnyttjar hennes kropp för att sälja skivor. Men Dee Mirbag håller inte med om att hon är ett offer.
Jag tyckte att jag var så tydlig med mitt budskap så att jag var så här... jag kunde inte riktigt identifiera mig med det de ville säga att jag var. Så att jag kunde inte riktigt ta till mig det, kände jag.
Det står en gäng arga feminister och skriker att hon, varför ska hon vara naken? Han har ju kläder på sig. Och så bara, vänta, hon har ju designat det där själv. Så där vill hon se ut. Ska jag då vara den och säga, nej, du måste ha kläder för det har jag. Vill hon se ut så får hon se ut så.
Mina outfits, superinspirerade av Salt and Pepper och massa coola svarta brudar från USA. Och där ägde man sin sexualitet. Man kunde ha på sig någonting. Och man tog kontroll över sin egen sexualitet. Och det var det jag upplevde att jag gjorde.
Kritiken mot E-Type handlar även om att det är den lättklädda och smala Dee som mimar till refrängerna på scenen och i hans musikvideos. Samtidigt som Nana Hedin, som i intervjuer beskriver sig som överviktig, lyser med sin frånvaro. Martin menar dock att det inte har med sexism att göra, utan att det är så Nana vill ha det.
Då var det en del diskussioner kring att hon vill inte synas hela tiden, för då blir hon ju en sidekick till mig och hon vill ju... Jag vet inte om hon sa med ord, men spara liksom på sitt på outputen så att hon inte sitter ihop och blir E-Types sidekick. För hon vill ju också slå igenom som soloartist.
Nana Hedin har av hälsoskäl valt att inte medverka i programmet. Men i tidningsartiklar framgår det att hon, efter några år, börjar känna sig missnöjd med sin tillbakadragna roll. Hon vill att det ska vara tydligt för alla att det är hon som sjunger.
Sen på sista låtarna vi gjorde så sa hon att nu ska det inte stå E-Type och så är det hon, utan det ska stå featuring Nana som man fattar att det är hon. Så det var, vi har inga problem alls, det var bara att lösa det.
Martin inser i efterhand att Nannas namn nog borde varit med på låtarna från början. Men han vänder sig mot bilden att det skulle vara han som styr över kvinnorna vid hans sida.
Plus att vi har att göra med två av världens mest bestämda kvinnor, nämligen Dilnarin Demirbag och Nana Hedin. Du säger inte till någon av dem vad de ska göra. Jag lovar, det går inte. Det går inte. De gör ingenting som de inte själva vill vara med på. Ville de sätta den på mattan, då jävla satt man ner liksom.
I Sverige turnerar E-Type med ett fullt band. Men det har han inte alltid råd med utomlands. Han är däremot aldrig ensam på scenen. Oavsett om man spelar i Norrköping, Moskva eller Helsingfors så finns Di vid hans sida. Basen dunkar, pyrotekniken sprakar och rökmaskinen går på hög varv. Di har precis vänt rumpan mot publiken när hon känner en hand på låret. Innan den fulle mannen som är framme och kladdar hinner fatta vad som hänt bärs han ut på en bår.
Nej, men hon är ganska vig. Och plus att hon höll på väldigt mycket med kickboxing och sånt där, väldigt mycket med martial arts och grejer. Och det, så att det fanns då när någon skulle när någon typ tafsa på henne eller på scen eller något sånt där. Och man ser bara att någon som ligger ner och som får bära ut någon. Så här, men vad hände där? Så här, nej, men jag drog en klack i pannan på honom.
Jag brukade säga så här, tar du på mig så har jag rätt att ta på dig. Och jag kunde slåss. Och jag tror att det var det som var skillnaden. Jag kunde slåss. Det här är jag, det här är min kropp. Back the fuck off.
Det är tidig morgon i Taiwans huvudstad Taipei när E-Type väcks av att någon knackar hårt på hotelldörren. Det tar en stund innan han förstår var han är.
Jag kommer ihåg att jag vaknar av att jag ligger på den här jättetjocka knallrosa heltäckningsmattan bredvid sängen. Och någon knackar på dörren och säger att det är tv-promotion in 5 minutes och att man ligger bara helt... Nej, för fan.
Martin är på en flera månader lång Asien-turné. Och han är helt slut efter en natt med panikångest.
Än idag är det jävligaste natten i hela mitt liv. Hela hjärnan är ut och in och man bara gråter och gråter och gråter. Och vet inte varför och kan inte ens ligga kvar i sängen. Trillar ner på den här jävla tjocka rosa heltäckningsmattan. Där jag till slut somnar. Med hjälp av lite av minibaren tror jag.
Året är 1998 och den panikångest som sakta kommit smygande har nu eskalerat och exploderat. De senaste 4 åren har i princip varit en enda lång fest. Martin har turnerat konstant och bara tagit paus när det varit dags att spela in en ny skiva. Och nu börjar hans kropp att säga ifrån.
Man var inte heller säker på hur länge skulle det här vara. Nästan alla man kände till hade ju fått en hit, kanske två, kanske tre. Sen var de borta. Så här gällde det att kalasa och vara ute och ha skoj och resa och ha roligt i livet. För rätt var det så är den här drömmen över. Så står man där på Sankt Görans sjukhus och drar matvagnarna till avdelning 37.
Kombinationen av plötslig framgång, pressen och fortsätta att ligga på topp och ändlösa partyn ta till slut ut sin rätt.
Jag tror att det var alldeles för mycket attention och strålkastarljus på en liten kille från Ekerö som inte alls var beredd på det här. Och sen tror jag, eller tror, sen vet jag att den mentala muskeln, om man nu ska prata om någon muskel som inte finns, den blir jävligt mjuk av att dricka alkohol. Så att säga. Så att jag tror att en kombination av sena kvällar, för lite sömn, dåligt käk, för mycket alkohol och så festa 7 dagar i rad månad ut och månad in, och sen då tror, har man något sorts anlag för panikångest, så då varsågod, där kommer den.
E-Type mår som sämst när han är ute på turné långt hemifrån Sverige, Som bäst mår han när han får kliva ner i källaren hos Dennis Pop och Max Martin på Cheiron.
Man kom hem och slog igen dörren, stängde av mobil. Det var ju dessutom ingen mottagning där nere. Så man var bland nära vänner. Det var musik, det var skratt och kramar och dataspel. Jag köpte alltid med mig något konstigt vin eller några konstiga grejer till mina producenter. Så här. Från Ryssland fick de så här, rysk kaviar och någon läskig champagne. Det var väl otrolig trygghet att få komma ner på Cheiron hela tiden, den där bubblan.
Så fort den kommer hem från en turné knökar E-Type in sig på Cheiron, oavsett om det finns plats eller inte. En av sina skivor skriver han i en liten skrubb.
Och där lyfter jag ut all bråte och målarfärgsburkar och gamla mattor och skit och så ställer jag in min synt.
Eftersom det saknas ventilation i skrubben blir det otroligt varmt. Martin börjar därför varje arbetsdag med att byta om till badbyxor. Han förstår att han framstår som rätt konstig. Men det får det vara värt.
Och det bara dånade Backstreet Boys i en studio. Så var det Britney Spears, Celine Dion i den studion. Och de höll på att jobba med den artisten. Så det var ju mitt i. Man åt lunch med världens bästa musiker. Världens mest kreativa och duktiga låtskrivare at the time. Liksom. Man satt där i den här lilla bubblan.
Trots att han är borta ett år i taget så känns det alltid lika hemtamt för producenterna Dennis Pop och Max Martin att få hem sin långhårige kompis igen. Världsstjärnor kommer och går på Cheiron och pressen på producenterna är stor. Men när de jobbar med E-Type finns lekfullheten kvar.
En rolig grej var när vi gjorde Russian Lullaby. Då hade han ju en idé om att det skulle vara en rysk liknande kör där.
Producenten Max Martin.
Det snackades om att vi skulle försöka hitta de här sångarna då någonstans. Vilket, det här är också innan internet ska vi faktiskt komma ihåg. Så det var inte så lätt att man bara kunde googla upp ryskakören.com.
Jakten på en rysk kör misslyckas. Istället blir det Max Martin själv som får hoppa in i körbåset. When the stars are shining clear, when the ghosts are howling
near, when we sing the Russian lullaby. Och jag gick in och sjöng och la på den här fake liksom Russian sådär. Det finns ju någon, vad ska man säga, lättsamhet i det vi gjorde då med honom. Alltså det är ju, det skulle vara kul liksom. Och det smittade verkligen av sig. Det var ett otroligt så här, skrattiga projekt.
Men precis som stämningen hemma hos Martin ändrades när hans mamma fick cancer i början på 80-talet, så ändras stämningen på Cheiron när det visar sig att Dennis Pop drabbats av samma sjukdom. Efter många turer fram och tillbaka står det till slut klart att han inte kommer klara sig.
Han blev inte bättre, han blev sämre och sämre. Och det var ju 11 år efter min mamma ungefär samma. Liksom, det är precis den här dova känslan av att någon så otroligt nära en. Man förstår att det här går åt fel håll, men hela kroppen skriker, letar efter små positiva förändringar. Ja men kolla, den här fäster ju på. Nu har jag fått en ny cellgift som, ja men nu har den stannat i växten, den där tumören, och nu har de gjort det här, och sen tar det 2 veckor så får man, nej, det gick inte.
I augusti 1998 går Dennis Pop bort, 35 år gammal.
Och då ringde Martin mig, väckte mig. Jag tror att det var, jag hade jobbat kvällen innan så jag var sjukt bak. Jag kunde inte köra bil så jag tog taxi till sjukhuset. Och då var det också för sent, som med min morsa. Fy fan vad det tog. Där var det tungt. Där minns jag. Och länge, alltså ett år, 2 år. Eller 5 år, jag vet inte. Jag minns bara att jag var kvar i studion, fick ingenting gjort. Vi samlades och vi försökte gaska upp oss och göra saker. Vi gör det vi brukar göra. Så, men det var ju så artificiellt. Liksom. Det var inte på riktigt. Det gick inte. Dagge var ju limmet. Han var ju kungen. Han var ju kärnan. Han var ju luften i rummet. Liksom.
Han var ju solen i våran värld. Och på så många plan att det var han som hade sett till att vi fick leva våran dröm, och sen så blir man, och dessutom goda vänner och allt sånt där. Man var ju så himla tajta liksom. Så det kändes overkligt när det där hände?
Ja, men den här, som vi kallar för tjejrombubblan, spräcktes. Puff, så trillade alla ur.
E-Type och Max Martin gör sitt bästa för att stötta varandra efter att vännen gått bort.
Martin och jag satt oss i bilen, vill jag minnas.
Vi liksom bara åkte iväg och körde bilen så långt vi kunde och så här, och bara processade.
Jag kommer att vi åkte. Jag för mig att vi till och med stannade någonstans och köpte en pizza som vi hade mellan oss. Och så fortsatte vi äta, det var helt tysta. Så bara satt vi och åkte tills vägen tog slut. Då var det en vatten. Och så gick vi ut och så grät vi.
Försökte ta in hela situationen liksom. Och där kan jag väl säga att han var väl en av dem som jag... Ja, vi hjälpte varandra där. Så jag är väldigt glad att han fanns där för mig då.
Det blir några tunga år för Martin E-Type Eriksson efter att vännen och stjärnproducenten Dennis Pop går bort i cancer.
Vi har inga direkta gig. Jag har inte lyckats få upp någon ny singel. Skivbolagen väntar på en ny singel. Jag får inte ihop det. Fortfarande deppad efter Dagge. Det var bara som ett mörkt hål. Det går inte att skriva en glad jordänga om någon så trodd nära vän precis har gått bort liksom.
Dåliga investeringar och en rejäl restskatt gör dessutom att han blir tvungen att sälja sitt hus. Martin funderar på att lägga av med musiken och börja plugga.
Men jag måste ju ändå betala alla skulderna, det är flera miljoner. Så att där minns jag att det var ganska tungt.
Trots att Dennis Pop inte finns kvar söker Martin återigen sin tillflykt i den gamla Tjejron-studion som nu drivs av Christian Krille Lundin.
Jag hyrde studio 2. Det är det rummet som Dagge satt i när jag träffade honom första gången på Tjejrum. Och så satt jag och hamrade på pianot och försökte. Och så börjar man, det börjar bli vår och lite feeling. Och sen så plötsligt kom jag över en refräng och så sitter jag och sjunger på den här refrängen. Alltså jag sitter en timme. Och så kommer Krille ner för trappan och så öppnar jag den och säger: Krille, du måste lyssna på det här. Så kommer han in och så lyssnar han. Det här är din comeback. Grattis, han.
Singen Life ger Martin musikglädjen tillbaka. Den blir en hit och räddar hans ekonomi.
Det är väl den låten jag haft mest som har legat etta på liksom listor och spellistor och alltihop. Och det är sommarturnén, det bara brakar igång. Den låten är en sån hit, så den räcker 2 somrar.
Life ger E-Types karriär en välbehövlig boost, både i Sverige och utomlands. Och när det gäller utlandet så är det framförallt ett folk som tagit emot honom som sin egen. Det ryska folket.
Det var mycket tokiga saker som hände i Ryssland. För att allting skulle vara så extra extra. Så det blev väldigt lustigt.
Det är sommar 2004. Vågorna slår mot stranden som ligger precis nedanför Martins hotellrum. Han och dansaren Didi Mirbag har flugits ner till Monte Carlo för att uppträda på en rysk affärskvinnas privata födelsedagsfirande. Hotellet är lyxigt. Och Martin och Di är överens om att det här ser ut att bli en rätt angenäm upplevelse. När de gjort sig hemmastadda ser de plötsligt ett gäng svarta ribbåtar som störtar mot stranden nedanför.
Gummimonster liksom, som kommer i 70 knop. och liksom bara rakt mot mitt hotell, rakt upp så här. Jag ser bara på väg rakt in i mitt hotellrum, ända upp på stranden, bara fras. Och då är det dags. Ja, det är dags. Så springer vi ner till de här båtarna.
Spelningen ska äga rum på en av världens mest exklusiva båtar. Den nästan 100 meter långa lyxjakten Christina O, som en gång tillhört familjen Onassis. Men så fort de kliver ombord är känslan av lyx som bortblåst.
Och där minns jag att det blir plötsligt vänds hela stämningen. Från liksom, oh, du är den största stjärnan i världen, till du är värd vatten.
I väntan på att det ska bli deras tur att uppträda skuffas Martin och Di undan i köket.
Så vi sitter på så upp och nedvändas hinkar i köket tillsammans med han som skalar potatis, och så var det diskaren där, så vi stänker att det är vatten på oss från disken. Och där sitter vi bara med en ljummen öl, och jag tittar ut lite grann, då kommer en gubbe beväpnad och bara slår igen dunchen så näsan håller på att gå av liksom. Ja, sen till slut så blir det i alla fall gig, och så går vi upp på det här på liksom på scenen, och det är så här draperi och grejer liksom, så går introt och så bara går draperiet och så bara pff, nu börjar låten. Så kommer jag ut så här, då står det det står tre och ligger fyra personer framför scenen. Och de två, då är det en som står och dansar med ryggen emot, och han dansar redan fast det inte är musik.
Publiken består av affärskvinnans utslagna, halvnakna och unga anställda som verkar ha gått loss ordentligt i den fria baren.
Där kör vi, fullt gig.
Jag minns att det var jättemärkligt. Men det var ofta med de här Rysslandsgiggen när någon oligark eller någon hade köpt in oss som kvällens underhållning.
Trots att det är svårt att ta situationen på allvar gäller det för Martin och Di att hålla masken och leverera.
Du går bara på rutin. Du gör det du ska göra. Du är där för att göra ett jobb, och du ska göra det så bra som möjligt. Sen skrattar man ju så att man håller på att kissa på sig när man kommer ut i logen. Och det gjorde vi ofta.
E-Type fortsätter att turnera under hela 2000-talet. Håret är lika långt, men det färgas numera. Dansaren Di är inte längre med på scen, men låtarna låter exakt som förr. Och pyrotekniken sprakar lika klart som på 90-talet. Fram till att pandemin slår till våren 2020 spelar E-Type konsert varje helg. Få artister har lyckats hålla sig relevanta lika länge som han.
Ja, men storheten med E-Type är nog att han hållit fast vid det han tror på.
Euroälskaren och journalisten Stefan Lindeberg.
Han har blivit lite av en ambassadör för en hel genre över tid här i Sverige. Och frågar någon idag om Eurodisco, då kommer säkerligen ordet E-Type finnas med i svaret.
Vi tog ju de här låtarna och förfinade produktionerna skulle jag säga. Men det mesta av elementen fanns redan. Det hade han liksom redan gjort. Det är ju han som har skrivit de här låtarna.
Vännen och producenten Max Martin.
Jag skulle jämföra dem lite med Ted Gärdestad faktiskt. Jag vet att många kanske tycker det här är konstigt nu. Men det finns vissa personer som föds med nyckeln in till människors själar. Alltså folksjälen då, om man säger. Och han har den förmågan. Jag tror att väldigt många känner att han är liksom folkets artist. För många i vår bransch stigmatiserar det här folklig, helt enkelt. Det är ofta, jag har ju varit på så många fester när det är liksom en, där alla är så jävla coola liksom. Men sen framåt 1:30, 2 när folk slappnar av lite och har några järn, ja, då åker This Is The Way på. Så är det liksom. Varenda gång. Det är liksom, det slår aldrig fel. Så att det är till slut det vi vill ha liksom.
Vi spelade i Uppsala i det måste jag säga var förra året. Det är unga studenter som samlas och liksom det är tusentals som ville se och höra, och man såg att de här unga tjejerna och killarna, de kan varenda rad. De är inte ens födda när låtarna är gjorda. Då känner jag en enorm värme och stolthet över att jag faktiskt har bidragit till någonting väldigt positivt. Exakt vad det är, sätta fingret på det. Kulturellt och jämföra sig med någon tung Dramaten skådis. Varför göra det? Varför inte bara nöja sig med att fan vad kul. Vad kul det har varit och vad kul det är att se. Jag vet inte, jag ryser faktiskt när jag tänker på det. Fy fan vad hårt. Vad kul att få vara den gubben.
Martin Eriksson har hunnit bli 55. Och det har gått nästan 30 år sedan, den där gryningsmorgonen på Tranebergsbron. När han vände sig till högre makter och offrade vad som helst för att få en hit.
Apropå den historien när jag liksom slutet förbund med himlen. Nu har det gått så lång tid, kan inte den där dealen vara över nu? Annars blir det inga barn. Liksom. För det, jag bytte ju bort hela familjebild och allting mot en framgång. I alla fall om det är någon som hör det här nu som är uppe i himlen. Så nu, tack, nu behöver jag... Nu vill jag... Tack för hjälpen. Nu behöver jag inte mer hjälp.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om E-Type. Eurodisco-kungen som överlevde 90-talet. Programmet är gjort av Joanna Korbutiak i början av 2021. Producent var jag, Hanna Frelin. Exekutiv producent är Axel Winqvist. Slutmixen är gjord av Fredrik Nilsson. Vill du ha mer info om låtar och ljudklipp i dokumentären finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.